Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Oss i rutan, Ingrid. Hej, hej på dig.
Hallå på dig, Maria.
Hur står det till denna måndag?
Jo, jag har drabbats av lite resfeber. Jag ska åka utomlands i en vecka. Jag ska upp väldigt tidigt imorgon bitti. Ta mig till Kastrup och flyga iväg.
Det ska du. Ska vi inte berätta vad du ska göra då?
Nej, jag tycker inte det. Inte än. Det tar vi sen när jag är där nere.
Ja, okej. Okay. Planet gick super tidigt, va?
Nej, det går vid 9-tiden någonting. Okay. Men jag ska ta en buss härifrån väldigt tidigt.
Mm. Ja, då ska vi inte trötta ut dig allt för mycket. Utan vi tutar och kör med nyhetshelgen nummer 34 som heter Fake News.
Det är jätteroligt. Och så hittar du en gammal bild på dig själv från något pressmöte med Carl Bildt. Och det är så roligt, för du ser så plågad ut. Du kniper ihop ögonen och man hör inte hur du tänker. Åh nej, nu är det fake news igen.
Jag för mig att det var, han ser ganska plågad ut också. Jag för mig att det var väldigt kallt, sådär risigt, jobbigt ute liksom och ruggigt. Och varför vi skulle stå där utanför och göra intervjuer, det vet jag inte, men så var det. Och jag jobbade ju för TT, så att jag var så illa tvungen att gå dit och låtsas att jag var intresserad av hans globalist-svammel.
Men att, om vi ska vara riktigt ärliga, ska vi också säga att ordet fake news var inte ens uppfunnet då.
Nej.
Det är ju någonting som har kommit sen Trump ungefär.
Mm.
Ja, och det mest bizarra i hela detta, det är att mainstream-medierna, som är de verkliga fake news-leverantörerna, det är de som påstår att vi på den alternativa sidan sysslar med falska och påhittade nyheter.
Mm. Ja, och anledningen till att vi tar upp det nu idag, det är ju naturligtvis att Leif Östling Gate tuffar vidare med oförminskad styrka. Och vi ska prata om det här, huruvida Leif Östling har pudlat eller inte och varför han i så fall har gjort eller inte gjort det. Men det är inte den där fake news-grejen vi ska prata om. Vi ska också prata ännu mer om klimatbluff. Vi har ju tagit upp det tidigare, men de här klimatnissarna, de ger sig inte. Alltså, de kör hårt med allsköns påhittade saker som de tycker att vi ska lyssna på.
Ja, det är helt makalöst.
Och sen är det då explosionsmalmö på menyn.
Ja.
Min gamla hemstad och din. Det gör ont i hjärtat att det ser ut som det gör. Du, apropå Malmö, nu kommer det till sån här hip-hop-övergång. Ja. Apropå Malmö så hoppar vi över sundet till Mikael Jalving.
Ja, jag vill bara puffa för en väldigt bra krönika. Jag förstår inte varför Jyllandsposten kallar sina krönikörer för bloggare. Det är så lite förnedrande, tycker jag, förminskande. Men de gör det i alla fall av en anledning.
Ja. Klumme kallar de i kolumn annars ju.
Ja, men just på Jyllandsposten så är det blogg.
Blogs.
Ja, just det. En blogg för blogs. Danska.
Ja,
och han skriver så klokt där att, att Brexit kan bli början på en ny tid. Därför att om de verkligen kommer ur så kommer ju andra att förstå att det här går alldeles utmärkt. Och hela liksom sensmoralen i den här, det är att de vill ju EU-potentaterna vill ju gärna bilda en federal stat utav EU. Mm. Men, säger han, det går inte. För att en stat kräver ett folk. Och det finns inget europeiskt folk. Det finns många europeiska folk. Men det finns inte ett europeiskt folk. Och det, menar, det vet ju alla som bara har varit i Frankrike. Kan man ju säga att det är jättestor skillnader på svenskar och fransmän. Ja. Och de är trevliga och det är roligt. Men vi behöver var sitt land.
Mm. Mm. Mycket, mycket klokt påpekande av Jalving. Jag har inte tänkt på det på det sättet innan. Men det är klart han har helt rätt i det. Mm. Europa är ju ett lapptäcke av folk och kultur. Det är ju det som är det häftiga med Europa. Mm. Mm. Så att naturligtvis så kan inte vi bilda en nation. Det är ju helt befängt att tro någonting sånt.
Ja.
Och kom då inte dragande folk med USA, för det är inte alls samma sak. Det är, amerikanerna är, även om de har skilda etniciteter, så är de liksom ett amerikanskt folk. De utgör ett amerikanskt folk. De har bildat det folket sen USA kom till på 1700-talet.
Mm. Även om det även där börjar bli väldigt konstigt med många så kallade nyanlända som kan nog inte riktigt ha den där amerikanska nationalismen i sig.
Nej, nej men precis. Men det som liksom gjorde USA framgångsrikt, det var ju just att man lyckades ena alla under det här amerikanska paraplyet. Mm. Och nu bildar vi nu gör vi vår egen grej här liksom. Och vi har ju pratat om det många gånger i podden, det här att det är många sådana här multikulti-människor som tar USA som exempel, inte fattar, det är ju att som amerikan så förväntas du vara lojal med USA först främst, i andra, tredje, fjärde, hundrade hand, sen långt ner på skalan så kommer din, alltså om du är kines eller du är italienare eller du är, har bakgrund
svensk,
ja,
svensk
vad det nu är, då har du rätt liksom, alltså då odlar de den kulturen också, men det är ju långt, långt, långt underordnat det faktum att du är amerikan.
Så att, men som sagt, jag tror att det håller på att hända en del läskiga saker där också. Det händer ju så mycket konst där och det hinner vi inte prata om. Men alltså, demokraterna driver ju vidare med den här impeachment, riksrättsprocessen. Helt vansinnigt. Och det som är positivt med det, Maria, det visar ju att Trump är rätt på det. De är livrädda för honom. The deep state är livrädda för Donald Trump. Och för att han antagligen, om inte de lyckas med den här konstiga riksrätten, kommer att ta hem storslam nästa år och få 4 år till. Och då jäkla kommer han att börja göra grejer.
Låt oss vid Gud hoppas det. Och jag tänkte, apropå det här med Brexit, så är det ju samma sak där. De är ju jätterädda för att detta ska hända, därför att, precis som du säger, så är det ju stor chans att det i så fall skapar en kedjeeffekt. Och det vill de ju. Jag menar, de hade väl kanske kunnat leva med att britterna gick ur om det stannade där, men det vet de att det kommer de inte att göra.
Nej.
Så att, men nu har det kommit en ny talman, Ingrid, du som var igång och pratade om den gamle.
Ja, jag har faktiskt inte talmannen. Sett den nya. Hur är han? Nej. Har du sett honom?
Nej, jag vet inte alls. Men det stod bara att nu kan det nog bli nya bullar liksom, för den här skulle vara helt annorlunda än den gamle.
Okej. Men jag ska också säga det också att Trump varnar för Boris Johnsons Brexit-avtal och säger att han är inte helt säker på att det är ett bra avtal, och han tycker att Boris måste nog fixa till det här, för att annars så kanske de inte får ett mycket mer fantastiskt handelsavtal med USA, som ju skulle ge dem betydligt bättre möjligheter än ett med EU.
Mm. Har inte Trump sagt innan att han tycker att Boris borde ringa honom så han kunde styra upp lite mer, eller?
Jo visst, han talade ju om för Theresa May hur hon skulle göra, men hon gjorde ju inte det och så gick det åt skogen för henne. Han är ju kompis med Nigel Farage, och Farage gillar ju inte Boris Brexit-avtal, så att det är ingen Brexit. Det hade nästan varit bättre att stanna kvar. Men jag är inte helt säker på det, och det är alldeles för komplicerat att försöka sätta sig in i det. Men däremot så tror jag att dess symbolbetydelse kan inte nog överskattas.
Så är det ju absolut. Och vad hela den här processen har visat är ju att alla som har sagt att EU är som ett slags maffianätverk har haft helt rätt. Det är ju antagligen lättare att lämna maffian än att ta sig ur EU, verkar det som. Så att...
Och då gör jag en hip-hop-övergång och säger att nu kan vi få maffia in i arbetsförmedlingstjänsterna igen. Du kommer ihåg de här lotsarna som ju då någon borgerlig regering införde, som de fick ta bort därför att det visade sig att det var en massa kriminella som skickade folk till, de fick jobb för Islamiska staten och de hotade personal på arbetsförmedlingarna och så. Ja, nu när man då ska lägga ner arbetsförmedling och så är det ju en väldig röra och ingen vet någonting. Men nu har de kommit på det, förstår du. Nu AMS, som är den myndigheten som har pengarna som arbetsförmedlingen då har hanterat. De ska anlita nya privata förmedlingsföretag. Och det är 15 miljarder. Som, och då, nu varnar faktiskt den här Boel Godner, som vi inte tycker är något vidare. Men hon går nu ut och varnar för ett ännu större fiasko än med lotsarna. Hon befarar att AMS ska ösa 15 miljarder över kriminella varje år.
Härligt, det ska bli ett nytt sånt där, vad heter det, LSS-fiasko. Vad heter det, personlig assistent? Bedrägeri, det har ju pågått i många, många år. Vi har pratat mycket om det. Ska det bli en ny sån grej med...
Ja, visst, de kommer att ta över. Ja, vi vet ju, ja, men alltså, vi vet ju hur det gick förra gången när de tillät en massa privata företag. Det var ofta invandrare och det är därför jag menar maffiaverksamhet. Och de styr upp det då på ett sätt som tjänar dem själva.
Mm. Titta så företagsamma de är, Ingrid. Det är ju jättemånga invandrare som har sådana här välfärdsföretag.
Ja, visst är det härligt.
Usch och fy. Ja, och då tycker folk att lägg ner AMS, såg jag. Eller var det inte Uwe Elskan bland annat och andra?
Jo.
Som tyckte att bara bort med alla sådana dumheter. Alltså, hur skulle det vara om ni skapade lite nya jobb istället? Alltså riktiga jobb. Genom att lite avregleringar och så på arbetsmarknaden. Var bara en...
Ja. Nej, alltså det här, jag tror att regeringen, de vet överhuvudtaget inte vad de sysslar med just nu.
Nej, det verkar vara rena smälla i dörrar farsen. Fast en väldigt mörk fars där på Sveavägen 68.
Ja, sannoliken.
Deras version av American Horror Story. Ja, nu kommer vi till ditt favoritämne, Ingrid.
Ja.
Nämligen klimatbluffen.
Ja, jag hittade flera artiklar faktiskt på detta temat. Den ena är från RT, Russia Today, och den har då rubriken: vill du verkligen hjälpa moder natur, då ska du inte köra elbilar, du ska strunta i papperspåsar och du ska fullständigt glömma bort så kallad organisk ekologisk mat. Och det är en genomgång av hur dåliga de här sakerna är. Och när det gäller ekologisk mat, det är ju någonting som har blivit väldigt populärt. För att, alltså, det är så enkelt. Och nu har jag gjort någonting. Jag betalade 3 kronor mer för mjölken och fick en ekologisk, eller vad det nu kan vara, va? Och så känner sig folk duktiga. Men i själva verket så är det ju så här att det kräver mycket större landytor för att få fram samma skörd, eftersom de inte får använda olika bekämpningsmedel och sådär, så att man får ut mindre per kvadratmeter, så att säga. Och därmed släpper man ut mer saker som de säger att de inte vill ha i naturen. Och de nämner också det här med den svenska förskolan som då har tagit bort allt kött, för de har ju fått för sig att kött också är jättehemskt och jättefarligt. Men så jag vill bara tipsa om den, även det här med solceller. Som har blivit så himla populär att man kan ju knappt se ett tak nu för tiden utan att det sitter en massa sådana där. De är inte heller bra. För när du producerar det, så det är då du ska liksom ner i marken för att plocka upp en massa jättegiftiga metaller. Och det kräver hur mycket som helst för att tillverka de här solcellerna.
Ja, men det är som med så mycket sånt här, är ju bara bluff och båg, och det är bara slag i luften eller rent kontraproduktivt. Jag menar, det här med plastpåsarna har vi ju pratat mycket om. Det har ju visat sig sedan evigheter tillbaka att det är inget fel på plastpåsar om man bara bränner upp dem när man är färdig med dem.
Ja, precis.
Till exempel. Men det är ju, jag tror att det är som du var inne på, det här att många vill gärna känna sig goda, känna att de gör någonting, och de har ingen riktig koll. De lever i storstäder väldigt långt från naturen. De har ingen aning om hur ett sådant här ekologiskt jordbruk, hur det ser ut och hur det går till och sådär. Utan de vill bara lite köpa sig fria från sitt dåliga samvete.
Precis.
Så att, men det här med hybridbilar är sämre än dieselbilar?
Ja, det är jätteroligt. Det är alltså Petterssons blogg. Tack ska ni ha på Pettersson. För det är nämligen så att på Aftonbladet så kostar sanningen pengar. Medan propagandan, alltså bluffpropagandan, är ju alltid gratis. Men när de nu har låtit sin biljournalist Robert Collin testa och köra med två liksom bilar. Den ena är en dieselbil och den andra är en laddhybrid. Alltså att man kan köra den så länge det finns något laddat på el. Men det var ju inte mer än 4 mil eller någonting. Sen var ju det slut och sen gick den över till diesel. Det visade sig att den här hybridbilen, den drar ju väldigt mycket mer diesel än vad dieselbilen gör. Så den släpper ut betydligt mer. Och är det inte fantastiskt att, som jag säger, att de lägger sanningen bakom en betalvägg. Mm. Medan den här falska propagandan, den är alltid gratis.
Det är inte alls konstigt och det är ingen tillfällighet heller, det vet vi nog. Så att, men det konstiga är att de överhuvudtaget gör såna här riktiga nyheter.
Ja, men Robert Collin måste ju vara närmare pensionsåldern.
Ja.
Och han är väl en av de få, jag ska berätta sen om hur de här journalisterna resonerar. Men han är väl en av de få som fortfarande liksom jobbar som en riktig journalist.
Mm.
Och han sköter nog sig själv. Och har han nu gjort det så har de sagt, ja, jag får väl publicera det, men vi lägger det bakom betalvägg.
Ja, ja. Det är en sån bra grej, så det lägger vi bakom betalvägg.
Ja,
ja, ja, ja, visst. Men du, elbilarna är livsfarliga. Det är nästa punkt här på fake news, miljö fake news-listan. Jag får bara skjuta in att jag har ju länge, alltså ända sedan den här olyckan hände i Stockholm med bussen, du vet, som exploderade, som vi ju tog upp i en podd, så har jag inte riktigt kunnat sluta tänka på att alla de där gasbussar och gasbilar och så, att de är livsfarliga. Nu visar det sig att även elbilar är livsfarliga alltså.
Ja, och det är en artikel i Motormagasinet som då, där de har då intervjuat en brandman som då talar. Alltså, han måste ju säga att det är bra med elbilar. Mm, det måste man ju säga, för att annars är man en ond människa. Men, det står så här, det som brandförsvaret fruktar mest är termisk rusning i bilens batteripaket. Det kan inträffa om batteriet skadas vid en kollision eller om det blir tillräckligt varmt, exempelvis vid en brand. Och då säger brandmannen så här, den vätefluorid som bildas då, den är jättegiftig. Dödlig dos handlar om något hundratal milligram per kubikmeter luft och vid en batteribrand frigörs mellan 2 och 20 kilo gas. Tänk om det inträffar i garaget till ett shoppingcenter. Och var står laddstolparna? Jo, i garaget, precis vid ingången, just där vi inte vill ha dem.
Nu blir jag rädd, alltså, för tänk om fel person får den här informationen.
Ja, just det. Mm. Så enkelt att spränga en hel shoppinggalleria i luften med hjälp av elbilar.
Fy vad läskigt. Det här, hur i hela fridens namn kan det vara tillåtet att ha en sån här livsfarlig tickande bomb?
Ja, men det är ju därför att de har tillåtit Miljöpartiet att liksom föra sin politik som bara går ut på att skrämma skiten ur folk för att senare kunna kontrollera oss och låta globalisterna bilda en världsregering. Så att, det har ju inte, alltså, det är ju länge sedan någon ifrågasatte klimatet. Ja, vi i de alternativa medierna gör ju det hela tiden, men hela den här klimathysterin, inga mainstream-medier ifrågasätter ju någonting av det.
Nej.
Så att, liksom därför får såna här nyheter aldrig någon större spridning, utan de står i såna specialmagasin och sånt där. Och så skiter man i ett brandförsvar och säger, hallå, vi kan inte ha laddstolpar i garaget, det är jättefarligt!
Ja, och problemet är som vanligt att journalisterna inte gör sitt jobb och liksom berättar saker.
Mm.
Och precis som du säger, det här är ju så bra, det här är något bra.
Mm.
Alltså hela vårt yrke går ju egentligen ut på att problematisera. Och alltså Finns det någonting som alla säger är bra, då ska man genast bli misstänksam.
Ja, precis. Mm.
Konstigt att det är så få som har den instinkten kvar, uppenbarligen. Mm. Du, vi kan ju glida över då på fake news, när vi nu ändå sitter och baktalar våra kollegor.
Ja, med rätta. Då hittade jag i dagens tidningar två, alltså jag letade inte länge, men jag hittade två exempel på hur de kanske inte direkt ljuger, men alltså språket de använder och hur de påverkar människor. Aftonbladet har då gjort en artikel som är något, de har skrivit av DN, och DN intervjuade igår, tror jag det var, vårdnadshavaren för Skråmos 7 barn. De har alltså inte bott hos honom, men han är vårdnadshavare ett tag till. Jag vet inte varför. Och han är någon industriarbetare och en sån snäll farbror då. Och då står det så här i början av artikeln. I våras engagerade sig hela Sverige i ödet för norsk-svenske IS-terroristen Mikael Skråmos 7 barn. Va? Vadå? Hela Sverige engagerade sig. Ja, men ja, det var nog få som inte hade någon åsikt. Men jag skulle vilja tro att de allra flesta tyckte, nej, varför ska vi ta hem de här terrorbarnen?
Mm.
Det kan ju bli hur farligt som helst. För att det är ju inte så, även om de nu tydligen har gett dem svenska namn som komplement till de arabiska namnen. Förr eller senare kommer de ju att fråga, var är våra föräldrar och vilka var de? Och så kan det vändas i ett hat mot Sverige. Vi skulle ha fått stanna i kalifatet och ni tvingade oss hit. Och du vet, det kan bli hur som helst.
Ja, det kan bli hur som helst. Och det problemet här är ju just precis som du säger, hur man formulerar sig. Vilka ord man väljer. Mm. Engagerade sig hela Sverige. Man hade lika gärna kunnat skriva... Alltså man hade kunnat formulera det på ett annat sätt, att hela Sverige talade om de här barnen eller någonting sånt som är mer neutralt.
Ja,
och engagerade sig i deras öde. Det låter som att alla, precis som du säger, alla hela Sverige satt och vad synd att ta hit dem och så här. Mm. Vilket ju inte alls var någon, på något sätt någon självklarhet. Så att, utan det var ju då morfar som på mystiska vägar åkte ner och hämtade hem dem. Hur det är nu gick till, det kan vi aldrig få svar på. Men,
nej, inte helt och hållet. Men något fuffens var det ju helt klart. Mm. Sen hittade jag ett exempel i Expressen som handlar om en före detta moderat från Göteborg som heter Lena Färm, som fick lämna Moderaterna för att hon hade twittrat olämpligt. Och nu har hon då blivit medlem i Sverigedemokraterna. Fast hon har ju inga uppdrag, så att hela liksom nyheten är ju dingdong. Men det är ju bara för att de ska visa att folk som twittrar på det sättet, de hamnar i Sverigedemokraterna, det är väl det vi har sagt. Då står det så här. Samtidigt framkom att Lena Färm även hade gillat och spridit andra inlägg, bland annat från kontot citat Julia Caesar, slutcitat, som publicerats på flera hatsajter. Fin fem fel.
Ja, det gör man ju enkelt och snabbt med den meningen. Mm. Det här ordet hatsajter, det borde tas bort alltså ur ordboken, för det är så missbrukat så att det liknar ingenting. Hatsajter är IS webbsajter. Det är en hatsajt det.
Mm.
Det de kallar hatsajter, det är alltså Fria Tider, Nya Tider, Samnytt, Ingrid Maria, alternativmedier helt enkelt.
Ja.
Mm. Det är hatsajter.
Ja, och det är ju den gamla vanliga projiceringen. Därför att det är ju mainstreammedierna som hatar oss och svenska folket och alla som kräver lite ordning och reda i det här gudsförgätna landet. Mm. Så det är liksom, de projicerar ju sina egna fel på oss.
Mm. Ja, och det är ju också... Jag tror det är en del i Stefan Löfven-strategin att bara bomba på med negativa tillmälen för att skrämma folk och få folk att känna dit kan jag inte länka och det kan jag inte, nu sitter alla och läser i smygen då. Jag menar det var väl det som gjorde att Samnytts Rise to Fame då som avpixlat, och de hade ytterligare något namn innan.
Politiskt inkorrekt.
Ja.
Jag satt och smygläste den på Aftonbladet sista året jag jobbade där.
Ja, visst.
Det gjorde, man fick snabbt stänga ner när någon passerade bakom ens rygg liksom.
Det var ju det, vad heter han, Ulf Adelsson sa så kontroversiellt, både han och hans hustru Lena, som har varit kulturminister, var hon inte minns helt fel, och lite annat borgarråd i Stockholm och lite sånt. De råkade ju undslippa sig att, ja, men det är klart att de läser på avpixlat, det gör väl alla.
Ja.
Oj, vad hemskt. Han förstår inte det. Alltså, det måste vara, men erkänna det får man inte göra.
Nej, och då är det, nu är det väldigt intressant. För nu kommer vi in på någonting väldigt viktigt, och det är ju då Östling. Vi kan väl börja med att säga att när jag skrev direkt att jaha, där sjönk Östling som en sten. För att han hade ju då pratat med Expressen och Dagens Industri och vad det var för några. Och de skrev ju då att han ångrade intervjun. Men... och jag menar, det var illa nog, men vad han gjorde, vad han faktiskt sa, det var att han stod fast vid allting som han hade sagt. Och så gjorde han en halvpudling, det var väl det han fick offra, att säga att ja, kanske inte kanalen var den lämpligaste, jag borde nog ha researchat lite innan jag ställde upp där.
Okej, så han fimpade webb-tv och Viljot, men stod fast vid sina åsikter. Kom nu ihåg att jag sa detta i måndags. Bara han nu inte pudlar, hade en obehaglig känsla i magen av att han kanske är lite orutinerad på de här grejerna. Alltså, vi brukar ju råda folk att aldrig någonsin pudla i något enda avseende, utan att bara köra Gustav Kasselstrands strategi och säga: sköter du ditt så sköter jag mitt ungefär, va? Det har funkat ända sedan vi jobbade med Dispatch och de personerna som vi intervjuade där, som var på väg att, alltså de som råkade illa ut, det var de som började klydda, som vi säger i Skåne. De som började, jag visste inte vad det var för tidning, och du vet, som vad heter han, Ulf Nilsson
på Expressen. Ja. Han skrev en kolumn och sen fick han så mycket skit för det, och då påstod han att han hade ingen aning. Och jag hade ju alla våra mejl sparade där jag till och med varnade honom och sa att du ska veta att det här kommer säkert att bli kontroversiellt, den här tidningen. Ja, det är jag van vid. Det gillar jag, Ingrid. Och sen pudlade han och sen dog han.
Ja, det var synd, Men vi hade en del goda exempel också, bland annat vår favoritpräst Dag Sandahl, som är hård som flinta. Han backar aldrig.
Nej.
Och han bad dem bara fara och flyga när de gick på honom. Och vem var det mer? Jo, det var, vad heter han? Yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
Just det.
Det är två exempel på människor som gjorde helt rätt, som bara sa, jag är inte ett dugg intresserad av att ha denna diskussionen med dig. Hela,
nej,
liksom.
Ja, men precis. Och jag kan väl prata med vem som helst. Jag står för det jag har sagt. Ja. Punkt slut, liksom. Ja, så varför gjorde Leif Östling så här? Ja, en viss falang menar ju att det sa vi hela tiden. Hans agenda är egentligen att förstöra Sverige med 20 miljoner invandrare. Och han är globalist, och det här var bara ett trix på något sätt. Men så här har...
Okay.
Ja. Att han,
det skulle vara ganska konstigt tillvägagångs... sätt i så fall, det är ju verkligen att snurra in sig, om man nu, jag menar, det är ju lättare att bara ånga på med globalismen då, den har ju fritt spelrum, varför skulle man börja låtsas tillhöra vår sida?
Varför skulle man offra sig själv i den kampen? För att det finns en poäng med det, och det är ju nämligen, som jag sa redan förra gången, så är det ju så att regeringen och även medierna, de är ju livrädda när någon sån här potentat som Leif Östling, en som liksom tillhör näringslivets toppar, när han går ut och säger och berättar att somalier, 90% av dem, inte orkade jobba och inte kunde klocka och inte kunde komma i tid och sådär, då betyder det någonting. Det är det inte liksom, det är inte jag som säger det, och det är inte Kent Ekeroth, utan det är liksom Scanias mest framgångsrika vd genom tiderna. Och då är det många vanliga människor som tänker, oj, men det är ju rätt. Som han säger det, då måste det ju vara så ju. Och de är livrädda för att det skulle bli ett strömhopp av människor som litar på en sån som Leif Östling.
Får jag bara skjuta in en grej snabbt, för jag har funderat på just det här. Vad är det som triggar folk från alla läger så extremt mycket med just Leif Östling. Och en av anledningarna är det du nämnde precis. En annan är att han är en arketyp för en mäktig patriark. Och när en son kliver ner från sin tron och ställer sig vid vår sida, då kan det bli åka av. Alltså dels så är det, så det är förödande för etablissemanget. Alltså de skiter ner sig när detta händer. Och det, för det har ytterligare en dimension, och det är det att han ger människor hopp, Ingrid.
Ja, just
vi ska inte ha något hopp. Vi ska misströsta.
Och tänka att allt är ändå redan för sent.
Ja, och när en sån som Leif Östling går ut och säger att så här, alltså, hallå, kejsaren är naken. Liksom. Och jag menar, du vet, somalier är outbildade, vilket är fullständigt uppenbart för var och en. Och för övrigt så kan jag berätta att min man, som också är journalist, har intervjuat kvinnor i somaliska föreningen i Malmö, som berättar att de tycker att deras karar är fullständigt hopplösa. Och det enda de gör är att sitta och dricka kaffe och tugga katt hela dagarna. Och de var helt förtvivlade, de här kvinnorna. Och tyckte liksom, åh gud, vilka värdelösa män vi har. Sa de kvinnorna i den här intervjun då, va? Men det gick ju bra då, för att det var en annan somalier som sa det. Men det som Leif Östling säger, vi har ett verkligt problem här med att människor är analfabeter och så vidare. Det måste man ju kunna prata om. Så, men du vet, då blir de skiträdda när han visar oss att det är, man kan faktiskt säga som det är och alltså, visa vägen på något sätt och visa sig modig. Ja, ger oss hopp helt enkelt. Det var liksom lite det jag fastnade vid.
Absolut. Vi har ju ett litet klipp vi skulle visa. Ska vi titta på det nu, tycker du?
Det tycker jag att vi gör. Det här är Leif Östling.
Man frågar sig också, betalar man in 20-30 miljoner per år? Vad fan får jag för pengarna?
Får du inget för pengarna, menar du?
Inte mycket.
Va?
Nej. Har man inte rätt att vara lite kontroversiell? Har man inte rätt att peka på problem? Vi håller på att drunkna i den politiska korrekthetens norm i det här landet. Att vi inte får ha kontroversiella uppfattningar och tala om...
Får man väl?
Ja, får. Men på det sättet tas upp. Kritik uppfattar många gånger som det kommer. Det uppfattas som negativt. Men det är ju verklighet man har och styr mot.
Går det verkligen att göra så grova generaliseringar?
Ja, det är nästan alla som kommer från de här trakterna faktiskt. Det är få som har utbildning där. Vi har problem.
Står du fast vid dina uttalanden?
Ja, uttalanden är mer... Det här är ju konstaterande. Det är på det här sättet.
Vad har du för belägg för det?
Vad jag har för belägg? Vi har ju sett det.
Kan du förstå att de här uttalandena upprör? Att det kan uppfattas som rasistiskt?
Ja, det här är ju en känslig fråga. Å andra sidan får vi ju inte blunda för de fakta vi har i det här landet.
Hur vågar du säga det du har sett med dina egna ögon, Leif Östling?
Just precis. Det är ju just, och det är så intressant då, alltså det första vi såg, det var ju från den här vad fan får jag för pengarna intervjun. Och sen är det då någon som har ringt upp någon arabisk reporter på någon lokal tv-kanal som har ringt upp då Leif Östling och frågar om han står fast vid det han sa i Sweb TV. Och det är så typiskt att hon liksom säger, står du fast vid det? Vad har du för belägg för det? Belägg? Jag har ju sett det med egna ögon.
Vad har du för belägg för att, du vet, himlen är blå och gräs är grönt, Ingrid? Kan inte du bevisa att det är så? Ja. Alltså, det är ju det här, de gör ju så här hela tiden. Återigen, det är det här med gasljusning, gaslighting, att man ska inte ens få lov att tro sina egna ögon. För det är, nej, men någon kan ju bli ledsen.
Precis, förstår du att det kan uppfattas som rasistiskt? Ja, men det är ju så här det är. Och det är ju just det som är deras problem. Att de har ju kört in det här allas lika värde, vilket folk nu tolkar som att alla är likadana. Alla är lika intelligenta, alla är lika ambitiösa, alla är lika arbetsamma och så vidare och så vidare. Trots att det som har byggde Sverige till ett så fantastiskt framgångsrikt land var just att svenskarna är ovanligt arbetsamma och låg högt i IQ-nivå. Mm. Om man då fyller det här landet med låg IQ-människor som inte ens har någon utbildning och som tycker det är skönare att bara hasa sig fram på bidragen och jobba, då blir det inte Sverige längre. Men det här kan ju inte de acceptera att det får sägas högt. Så vad tror du att de gjorde? Alltså, ska vi säga att han gjorde en halvpudling? Att han stod fast vid det han sa, men att han låtsades att han inte hade researchat webb-tv. Det tror jag var en... Jag tror att han medvetet valde det. Han var tvungen, han kände sig tvungen att pudla på någon
göra ett bondeoffer, som man säger.
Ja, och man kan ju säga att det är ju beklagligt för webb-tv. Å andra sidan så har de ju fått så oerhört mycket uppmärksamhet och reklam nu. Så att jag såg nu, jag tittade i morse, då var det 123 000 som har sett den här intervjun. Och still ticking alltså. Jag tror att det här kommer att bli en klassiker.
Det tror jag också. Och säkert många nya tittare som hittar till Vilgot & Company, tror du inte det?
Ja, naturligtvis.
Cool.
Så då satte jag fart i mitt fågelnätverk och har fått fram följande. Östling blev hotad av Svenskt Näringsliv, som ju han fick lämna. Han var ju ordförande där också, och då fick han lämna efter det här skatteuttalandet. Vad fan får jag för pengarna? De och eventuellt också Näringsdepartementet har satt sån press på honom så att en av fåglarna sa DDR 3,0. Alltså, det är inte bara vi ska se till att du aldrig mer får ett enda uppdrag, för att han är ju trots allt 74 eller vad det är, så att han är kanske, och han har ju fuck you money så det räcker och blir över. Men de drog in hans familj och hotade med att ingen med hans namn eller någon som han var kopplad till skulle någonsin få en karriär i Sverige.
Det är väldigt svårsmält. Jag vet att dina fåglar har jäkligt bra information, men jäklar vad otäckt alltså. I Sverige kan ni tänka er. Och liksom när de kan komma åt folk som sitter så högt upp som Leif Östling, vad har vi andra för chans då?
Visst, och jag googlade lite på honom och hittade någon artikel där han berättade, eller han fick en fråga om att han har två stycken vuxna nu då, men adopterade barn från Brasilien. Och det var, varför just Brasilien? Jo, för att Scania, de hade verksamhet där, så han var där rätt ofta, och det fanns ju många föräldralösa barn och så att de adopterade två barn därifrån. Och man kan bara föreställa sig, detta har inget belägg för, detta är bara mina spekulationer, att de har använt hans rasifierade barn mot honom. Att om inte du tar tillbaka någonting av det här, så kommer vi att, förstår du, hur kommer det kännas för dina barn att deras pappa är rasist, och det är vad vi ska pumpa ut om dig.
Ja. Ja, nej, visst, alltså det har säkert också spelat in, kan jag tänka mig. Men du, vad har vi mer kring det här? Du och Katarina Janouch är extrema som svartmålat Sverige, säger jag, etc. Denna sanningskälla som jag alltid vänder mig till när jag vill veta hur någonting ligger till.
Ja, alltså rubriken är, det är du som snabbt Östling, och det är rasism du sprider. Du vet, de tar i så de spricker. Och så tyckte jag det var lite roligt att de, att eftersom, alltså webb-tv, de skulle liksom tala om hur hemskt webb-tv är, så var det ju att Ingrid Carlqvist och Katarina Janouch har varit intervjuade där, och de är extrema som svartmålat Sverige. Om man talar om hur läget är i Sverige, så svartmålar man Sverige. Okej, ska vi inte istället bry oss om de som verkligen har svärtat ner Sverige och gjort att när vi talar om hur det är, så blir det en svartmålning, även om det inte är syftet.
Ja, men det är ju det här med Sverigebilden. Och de ansvariga i Malmö är också väldigt, som vi säger, enaklämda vad det gäller bilden av Malmö. Precis som att det är bilden av Malmö som är problemet. Det är väl för 17 gubbar liksom det som händer i stan som är det stora problemet, inte hur folk ser på stan eller på landet Sverige. Men det är precis som att de tror att Alltså det är lite så här magiskt tänkande. Ja. Om man säger det så kommer det att hända. Eller då kommer det spöken att komma fram på något sätt. Du vet, man får inte lov att uttala djävulens namn. Liksom, utan man säger ja, hinhåle och sådär. Mm.
Jo, och det här gamla fake it till you make it. Att om vi låtsas som ingenting så hinner vi lösa problemen innan omvärlden har förstått att det här är en katastrof.
Ja, det är så dumt så det är inte sant alltså. Men där är vi ju. Och alltså, jag ser att Katarina Janouch var väldigt arg över det här med Leif Östling. Hon har ju tiden skrivit tidigare mycket om att hon gillar honom och tryckt mycket på just det här att han ger hopp. Och du vet, hon tycker han är modig och bla bla bla. Och hon är väldigt förbannad på just det här med fake news och har flera bra poänger i sin krönika här som hon har skrivit om liksom hur journalisterna agerar som tankekonstaplar, som hon kallar det.
Mm. Ja, men det är precis det de gör. Och flera av fåglarna som ju också har källor inne på de stora redaktionerna. Så är det så här att det finns ju då journalister som mår väldigt dåligt av hur det numera går till. Mm. Men, och de berättar då att det finns en agenda och i den agendan är det fritt fram att böja sanningen så att man får fram det narrativ man vill. Alltså framställa det som Leif Östling sa som en pudling, fast det ju inte riktigt var någon pudling. Mm. Och varför gör de det? Jo, de är så in i sin kamp för att rädda klimatet, den humanitära stormakten och mota det fascistiska högerspöket. Att de är villiga och mer än entusiastiska över att få förgöra de som ställer sig i vägen för att håsa den rätta Sverigebilden och rätta till de missuppfattningar som Svensson kan ha om tillståndet i landet. Och det otäckaste av allt det jag fick fram var att inne på Eko-redaktionen, alltså Sveriges Radios Dagens Eko, finns det en inofficiell miljöpolitruck som ska se till att öka miljömedveten hos folket. Alltså som talar om vilka spin de ska göra, vilka miljö- och klimathistorier de ska pusha, vilka experter de ska tala med för att få fram den rätta bilden.
Ja, alltså att de true believers håller på med sånt här bland kollegorna, alltså de som verkligen tror att de som tror på den här agendan och som tror att de kämpar för en god sak och så vidare, det är ju en sak, men hur mår de som vet att det här är fel, alltså det här är falskt, det här går emot allt som det egentligen innebär att vara journalist, det här är som att en läkare tar livet av folk ungefär.
Ja, exakt så. Som att läkare plötsligt skulle få uppdrag. Nej, du ska inte rädda liv. Du ska döda så många som möjligt som kommer in här. Det är exakt samma sak, även om det är lite mer blodigt.
Ja, lite drastiskt där. Ja. Men det går emot. Helt emot. Det är tvärtom mot vad uppdraget går ut på, kan man säga.
Jo, och varför gör de ingenting då liksom? Men de är skrämda.
Det är det som är grejen, Inge. De har ju sålt sin själ till djävulen naturligtvis. De sitter där med sina 40-50 tusen i månaden eller vad det nu är. Mm. Och så har de en massa lån på sina fina hus i Stockholms förorter och du vet. Mm. Och barnen går i bra skola och så. De vill inte rock the boat. De har sålt sin själ helt enkelt.
Ja, men de som sitter där och som ser detta och som vet det som du och jag vet, att journalistikens uppdrag är att granska makten, de mår jättedåligt och de är skrämda. Det har blivit en sån politisering av redaktionerna. Och det var någon som sa, de nya journalisterna är som råkopior från Komsomol, den här gamla sovjetiska. Och de tror på det här med människors lika värde och de har facit på allting och så. Och förut så kunde man ju ha folk på redaktionerna, det vet ju du och jag, som inte tyckte som alla andra. Och det var liksom hela grejen och det var så det skulle vara. Men nu är all redaktionell frihet död. Den individuella friheten är död. Och en sa så här, den enda som hade någon chans var Janne Josefsson som på grund av sin karaktär och sitt kändiskap kunde armbåga fram en viss handlingsfrihet. Mm. Men de övriga, de känner sig bara skrämda till tystnad och konformitet.
Ja, ja. Jag ser att Vavra Suk har sagt en intressant sak.
Väldigt intressant. Han blev intervjuad av Mikael Wilgert på SwebTV tillsammans med Jesper Johansson, den modige reportern som ställde Jan Guillou och Pierre Schori och de andra mot väggen. Och då sa Vavra Suk någonting väldigt, väldigt intressant som jag också tror gäller journalisterna. Han sa så här, att det är inte oss, alltså Nya Tider pratar han om då. Det är inte oss de är rädda för, de är rädda för varandra. Mm. Alltså varför blir Jan Guillou så otroligt, alltså han vill ju nästan starta en fistfight, en knytnävsslagsmål med Jesper Johansson. Därför att det är inte det att han är rädd för dem, att om han säger något till dem så kommer blixten och slå ner. Men vad ska kollegorna säga då? De håller alltså koll på varandra hela tiden och de är livrädda. Ingen får misstänka Caesars hustru.
Nej, men det är precis som i gamla Östmanrådet, men du vet att det värsta förtrycket kommer inifrån partiet, så att säga. Mm. Mm. Ja, usch, stackars människor. Vad skönt att inte vara en sån människa som sitter och är livrädd, du vet.
Ja, det är mycket bättre att redan leva på existensminimum, höll jag på att säga. Och liksom leva med den här osäkerheten att man vet aldrig hur mycket pengar det kommer in och blir det till hyran den här månaden och så. Hellre det än att sitta kvar där och liksom gå emot allt. Jag förstår inte hur de kan se sig i spegeln.
Ja, men det är det nog många som inte kan. Utan, du vet, man undviker på olika sätt alla sådana tankar som leder fel.
Ja.
Men du, apropå detta så har vi ju glömt att nämna då att om folk tycker att det vi gör är bra, så får de hemskt, hemskt, hemskt gärna stötta oss. Och hur gör man då?
Jo, då går man in på vår hemsida ingridomaria.se och så tittar man på stötta oss, klickar man på den fliken och då står där vilket Swish-nummer vi har, vilket bankgironummer vi har och vilken PayPal-adress. Och så kan man välja något av dem och man får hemskt gärna bli månadsgivare, det blir vi extra glada över. Och, jag brukar få mail då från PayPal om man ger den vägen. Ja. Att den och den har nu slutat med sina månadsinbetalningar och då brukar jag mejla och säga hej, får jag fråga varför? För man vill ju gärna veta, har vi plötsligt blivit jättedåliga eller tycker folk att vi har blivit hemska eller så? Och då var det en sån rar farbror som ska, nej, min bil gick sönder så jag måste laga den och jag lovar att jag ska kompensera sen när jag kommer tillbaka. Och jag ska, nej, det ska du verkligen inte göra. Vi vet att folk har det knapert, det är inte det, det är bara det att vi vill veta om vi är på fel spår, liksom, om folk inte längre hänger med och tycker att det vi gör är viktigt och bra.
Precis, exakt.
Och på tal om det vi gör är viktigt och bra, då kan vi säga att om en sån som Mattias Karlsson fritt får säga att Ingrid stödjer pedofili, då kan det vara många människor som inte tycker att det vi säger är bra, för de har det i bakhuvudet hela tiden, att den där Ingrid är nog en läskig pedofil. Så kan jag säga att, det berättade jag ju förra gången att jag hade varit på det här målsägande förhöret. Och idag så ringde polismannen upp och läste upp, för han hade då skrivit ner mitt förhör. Mm. Och det var på pricken vad jag sa, han hade tagit fram alla de viktiga punkterna. Så jag sa till honom att, ja, vill du byta karriär så kan du bli journalist, du skriver utmärkt.
Ja, härligt att höra. Och han trodde också att åklagaren kommer att fatta beslut snart.
Ja, eller? Han sa att hon är väldigt snabb, den här åklagaren. Hon är ingen sån som drar ut på saker. Så det blir ett beslut inom några dagar, trodde han.
Rafflande. Ja, håll tummarna för Ingrid. Vi vill gärna ha detta prövat i domstol. För att vi tycker att dels så är det rent förjävligt. Rent ut sagt, att Ingrid blir svartmålad på det här sättet. Men det är också principiellt viktigt. Mattias Karlsson är riksdagsman, han är gruppledare i riksdagen. Och det är, de kan inte bete sig hur som helst gentemot journalister, faktiskt.
Nej.
Anser vi.
Nej, och det är så otäckt, därför att jag menar, jag har väldigt svårt att föreställa mig att någon sjuklöverpolitiker skulle säga något sånt om en mainstream mediejournalist. Men Sverigedemokraterna, som har fått den position de har nu mycket tack vare alternativa medier, tycker att oss kan man slänga under bussen. Mm. Alltså när de mobbade blir mobbare, det är väldigt obehagligt. Jag tror inte Mattias Karlsson skulle ha sagt det om en Aftonbladet-journalist, om det hade varit exakt samma situation.
Nej, men nu är vi ju där att det kan ju skapa en farlig precedens. Mm. Alltså, öppnar man den dörren, det börjar med att du blir förtalad, och du är ju bara Ingrid, liksom, så där kan man ju säga lite vad man vill om. Va? Men då är ju dörren, då är ju liksom dammluckorna öppnade sen. Ja.
Så är det.
Så då är det stor risk att det även drabbar andra. Så att ja, jag hoppas att åklagaren också ser det som vi, att det är viktigt att pröva det här caset i domstol. Mm. Du, hinner vi med lite grann
om terrorimamerna. Jag ska bara säga kort, jag kan låta länkarna ligga kvar om man är intresserad utav mer, om man vill läsa mer om det. Men en sak som var väldigt intressant, du vet, regeringen har ju sagt, och Damberg var ju ute i någon agendaintervju igår, och han är ju helt... Ja, hur som helst så säger de ju att ja, men det går inte, och lagen ser ut som den gör, och man får inte skicka folk tillbaks till hemländer där de riskerar ditt och datt. Men så är det en på Twitter som heter Bengt Höjer som har lagt ut hela artikel 33 i flyktingkonventionen. Och där, det började då med att man får inte utvisa någon flykting om hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till samhällsgrupp eller politisk åskådning. Sen kommer punkt 2. Denna bestämmelse må likväl icke åberopas av flykting vilken det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig, eller vilken med hänsyn till att han genom lagakraftägande dom har dömts för synnerligen grova brott utgör en samhällsfara i sagda land. Detta betyder ju, Maria, att inte bara terrorimamerna skulle kunna kastas ut, utan även alla de här fruktansvärda mördarna och våldtäktsmännen som kommer från länder där de riskerar ditt och datt.
Gängkriminella.
Ja, det står ju tydligt här att om man är en fara för det lands säkerhet där man befinner sig, eller om man är dömd för synnerligen grovt brott, då får man skickas till vilket fucking land som helst.
Nej, ut är det då som gäller. Ja, och det är ju fullständigt logiskt. För varför, alltså det kan ju inte, deras så kallade mänskliga rättigheter kan ju inte gå före Sveriges säkerhet. Det säger väl sig självt, det är ju idiotiskt.
Ja, det är klart att det är. Och nu låtsas ju då Moderaterna att de har minsann lagt förslag. Och så såg jag på Samtiden nu att Adam Marttinen från SD, han har ju tittat på deras förslag. Och det enda de ville, det var att man skulle utsträcka tiden man kan hålla dem i förvar från 12 månader till 15 månader. Så när Kristersson säger att det är bizarrt att de har släppts ut. Ja, de skulle släppts ut i januari istället för i november.
Ja, det hade varit mycket bättre. Du, snabbt innan vi avslutar det lilla gattet där. Leif Carlsson, har du hittat skit om honom?
Ja, det är så roligt, för att det var en artikel i Aftonbladet om att en svensk imam, han varnar ju för frisläppandet av terrorimamerna. Och han är rädd för att det kan locka fler våldsbejakande extremister till Sverige, bla bla bla. Och då kan man ju då titta på hur icke-radikal Leif Carlsson är, som numera kallar sig Abdelhak Kilan eller någonting sånt där.
Abdelhak Kilan, är han imam eller? Ja. Han leder ju, som alla förstår, men,
Eskilstuna moské. Och han är ju en sån, han är ju Sveriges Television som mainstream-mediernas gullegris, för att det är ju så bra med en gråhårig svensk gubbe som egentligen heter Leif Carlsson, såhär, och som pratar helt normal svenska, för då kan ju då är ju inte islam så farligt. Titta, han är ju svensk farbror och han är ju dödsnäll. Men vad tycker han? Jo, det finns ju gamla intervjuer med honom, åtminstone en intervju där han då har uttalat sig om till exempel kvinnor, har de rätt till ett socialt liv utanför hemmet? Nej, det är högst tveksamt. Nej, det kan de inte. Och han förstår inte det här med homosexäktenskap. Alltså hur kan Sverige tillåta det när vi inte tillåter muslimer att ha fyra fruar? Och så vidare och så vidare. Och han säger så här, hans svar på det här om kvinnan har rätt till ett socialt liv utanför hemmet. Så han säger, det är tveksamt. Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra. Men om mannen säger nej så är det nej.
Ja,
ja då vet vi det, Leffe.
Ja. Ja, men alltså alla det, en gång för alla, Ingrid. Det finns ju ingen, återhållsam version av islam, ska vi säga så.
Nej.
Alltså det finns ingen moderat islam.
Nej.
Det finns muslimer som inte tar jätteallvarligt på sin religion, om man säger uttrycket så.
Mm.
Men själva religionen som sådan har inga varianter, så som det oftast påstås då, va? Du vet, Per Svensson stod och sa till dig att det fanns hundratals olika schatteringar av islam. Det finns inte alls hundratals olika
Det finns de stora shia och sunni, och så finns det Ahmadiyya som är en liten sekt som inte kallas muslimer för sunni och shia. De tycker att de är bedragare. Men de är också väldigt populära att släpa in i tv-sofforna. Mm. För de är ju då mer fredliga, säger de. Mm. Men nej, det finns... Och det som är skillnaden mellan sunni och shia, det är ju inte liksom huruvida man ska slakta kuffarer eller inte. Det är de helt överens om. De strider om vem som egentligen skulle ha efterträtt profeten Mohammed. Och så är lite annat sånt.
Och sen är det då de olika lagskolorna inom sunni som där de är till 75% enligt uppgift överens om saker, och övriga 25% är egentligen mindre viktiga saker.
Mm.
Så det är så det ser ut. De stora dragen är man liksom överens om. Så är det. För att islam kan inte förändras, kan inte utvecklas och så vidare, eftersom Koranen är oskriven, alltid har funnits, alltid sett likadan ut. Det är därför de kan säga att islam är äldre än kristendom och judendom.
Ja, just det.
För att Koranen fanns ju i himlen innan den.
Och sen bestämde sig Allah för att droppa ner den i verser till Mohammed, analfabeten.
Till den analfabetiske epileptikern Mohammed. Vad kunde väl vara mer lämpligt? Nu måste vi prata lite om explosioner.
Ja, det är ju helt vansinnigt. I helgen var det 3 explosioner i Malmö, och igår hittade de en sprängladdning som de hann aptera innan den small av. Och nu är det ju någon kriminolog som har gått ut i Dagens Nyheter och intervjuat, så han säger att det här som händer i Sverige, det är unikt för Europa. Alltså det finns inget annat land, och då är det ju ändå Tyskland och Frankrike och Storbritannien och alla flera andra har ju samma problem med gängkriminalitet. Men det här ständiga bombande och explosioner, det är helt unikt för Sverige.
Och det har man ju konstaterat tidigare, den här ganska mesiga kriminologen Manne Jerell vid Malmö högskola, heter det inte längre, universitetet är det nu, va? Han har ju faktiskt visat i sin forskning att så som det sprängs i Sverige, det liksom saknar motstycke någonstans i västvärlden. Sen fick han ju då gå ut och förklara att det är klart att i Mexiko, du vet, han var tvungen att liksom sådär, vira in sig i lite bortförklaringar där, va? Men ett så litet land som Sverige och en faktiskt pytteliten stad som Malmö, att de ligger på de nivåerna, det saknar nog motstycke i världshistorien, skulle jag säga. I ett land och en stad som inte befinner sig i öppet krig.
Ja, jag såg att det var någon som hade jämfört det. Det enda jämförelsen i modern tid i Europa, det var när de här baskerna höll på att äta i Spanien. När de höll på som värst 80-90-talet någon gång och sprängde. Det är det enda man kan jämföra med.
Inte ens IRA ligger i närheten alltså?
Nej.
Och de försökte väl i någon mån att välja militära mål, om jag nu minns rätt. Inte för att jag har någonting till övers för IRA, men de här, och då kan man ju invända att men de här människorna försöker ju bara spränga varandra. Men det är faktiskt helt otroligt att inte massor med oskyldiga har dött vid det här laget.
Det är väldigt konstigt, och det var det jag också frågade fåglarna om, att vad vill de med detta? Alltså varför? För att det har ju faktiskt inte dött någon än. Folk har ju skadats. Det var ju någon i Malmö här om året som nästan dog, men han klarade sig. Och sen har vi den där tjejen som gick förbi butiken i Lund, som fick ansiktet bortsprängt. Jag vet inte hur farligt det var, men det lät väldigt allvarligt då, och nu är det länge sedan man såg någonting om det, så jag kan tänka mig att hon fortfarande ligger kvar på sjukhuset. Ja, då är det så här, va? Att det, nästan allt av detta är alltså gängkrigsrelaterat. Men det kan också vara så, och tror de som jobbar med de här frågorna, att det är någon som testar hur de här manickorna fungerar. Alltså de håller på att skaffa sig kunskap och bli bättre på det. Och vad händer om man liksom rör ihop den här soppan och lägger spik i? Vad får man för effekt och sådär?
Mm. Så kan det mycket väl vara. Och vad ska man använda det till då, tror du? Vad är det övning inför? Är det liksom... Ja, du vet.
Ja, det kan ju vara bara det att de vet att okej, nu är vi så bra bombmän här, så nu kan vi sopa ut hela det konkurrerande gänget. Men det kan ju också vara så att det är meningen att det ska användas mot svenska folket den dagen det blir aktuellt. Det är ju redan aktuellt, men inte riktigt så på det viset. Men det kunde ju ha gått väldigt illa. Den här farmor som skrev på sin Facebook om att hennes 8-åriga barnbarn, en kille som heter Sebastian, han låg och sov och när en av de här bomberna small av. Och han hade frågat sin mamma, ska jag dö nu? För det hade liksom hörts ena in i hand. Jag vet inte om... Alltså det är, och tidningarna har ju faktiskt skrivit om det, men då är det, för det är en person och ja.
Malmö stad tycker att man ska ringa till dem om man känner oro.
Ja, de la upp på sin Twitter att är du orolig över de senaste oroligheterna i Malmö, så finns vi här till 3 på natten, kan man ringa. Och vad säger man då?
Det känns tryggt.
Jag är så orolig för att de spränger överallt i Malmö. Ja, men du vet, risken att bli sprängd, den är väldigt liten. Mm. Alltså det är mycket farligare. Jag såg att det var någon som hade jämfört, någon på Twitter som hade jämfört folk som dör i explosioner eller gängvåld med arbetsplatsolyckor. Och det är fler som dör på jobbet. Alltså behöver vi inte bry oss om gängkriminaliteten, för det är ändå fler som dör på jobbet.
Alltså sådana idiotiska jämförelser får mig att bli helt rasande / svimfärdiga. Alltså. Mm. Det ena är just olyckor, det andra är grov kriminalitet. Hur kan du överhuvudtaget dra den parallellen?
Mm. Yeah.
Är folk helt galna eller? Alltså det är som att jämföra mord med sjukdomar. Eller, alltså, är du med? Det ena har en förövare.
Ja.
Någon som är ansvarig, det andra är liksom en natur, ja, ett naturligt förlopp.
Mm. Som alla är liksom överens om att man försöker hela tiden med nya och bättre säkerhetsregler på jobben och sådär. Men nu är det ju bara män som dör på jobbet, så att det är inte så himla viktigt, så förstår viktigt. Du?
Nej.
Men du... den djupa sarkasmen i min röst.
Innan vi avslutar så vill jag bara säga att jag konstaterade till min stora förvåning att Ann Heberlein tänker flytta tillbaka till Malmö. Hon som har varit så kritisk och rädd, och hon berättar att hon och hennes man var ute och var på krogen med några kompisar här om kvällen då när det sprängdes till höger och vänster, och det var ju otäckt och så. Men hej hå, nu flyttar vi tillbaka till Malmö, och de bor i Lund nu då, som ju trots allt, de har mycket problem med bilbränder där, men det är inte liksom... Alltså det är ju inte alls så otryggt, gängkriminaliteten, och det är ju inte alls så varför, och hon lämnar ingen förklaring till varför heller. Det var ju väldigt konstigt.
Det är någonting på slutet att de alla goda skattebetalande människor flyttar ut från Malmö, då blir det ju verkligen slut för Malmö. Så att hon skulle framställa sig själv som en hjältinna som liksom återvänder till stridslinjen. Men jag skulle, ska vi slå vad om att de har köpt sig något hus ute i Bunkeflostrand eller någonting långt ifrån sprängningarna?
Ja, vi får väl se. Men det var väldigt konstigt. Jag ser att hon skriver det. Jag tänker att staden, min barndomsstad, behöver invånare som arbetar och följer lagen. Ja, verkligen. Det har hon rätt i sig. Jag tänker att om alla som är skötsamma lämnar Malmö, går staden under. Ja, men låt den göra det då.
Mm. Visst. Och Och sen är det ju så här, va? Att det är klart att ju fler hederliga skattebetalande svenskar som lämnar Malmö, desto större andel blir de här kriminella invandrarna. Och andra sidan, ska en massa svenskar offra sig och flytta till Malmö bara för att få ner deras andel av befolkningen? De är ju lika många och de fyller ju på hela tiden. Men deras andel av befolkningen krymper något. Det är ett helt snurrigt resonemang.
Ja, och ju fler då så kallade vettiga och skötsamma människor som håller det här, den här cirkusen igång, desto mer utdraget blir det här förloppet, ja. Och desto längre kan man hålla fasaden uppe med konstgjord andning.
Just det.
Är det inte bättre att vi let it crash and burn och så kan vi börja om på nytt sen?
Ja,
då kanske det kommer ordentliga åtgärder.
Ja, så att det blir uppenbart för alla att det enda som kan rädda Sverige är återvandring.
Ja, så är det. Det är uppenbart för dig och mig, åtminstone Ingrid. Du, nu har vi babblat på som vanligt och dragit över tiden. Så att nu tycker jag vi syr ihop den här säcken och önskar alla lyssnare och tittare en trevlig vecka.
Ja, och redan nu, men ikväll, så kan man se allt för Sverige, höll på att säga alternativ för Sverige, men allt för Sverige på Sveriges Television om de här amerikanerna, svenska amerikanerna som letar efter sina rötter. Jag har redan börjat att tjuvkika på den på Play.
Ja, såklart, för du är helt aktiv i det. Nästa gång vi hör av Ingrid så kommer hon att befinna sig utomlands på en mycket spännande plats. Och vi hoppas att hon kan leta upp en bra uppkoppling så att vi kan köra med bild som vanligt. Men vi får väl se hur det blir.
Någonting
trevlig
blir det
resa,
i alla fall.
Ingrid.
Tack så hjärtligt och ha en fantastisk vecka. Puss och kram!
Puss och kram!